Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av podden Snutsnack med mig, Hasse Blontén. Idag har jag haft den stora äran att få prata med min före detta programledarkollega Tage Åström som var polis i över 25 år. Var försiktiga där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Välkommen till Snutsnack, min före detta programledarkollega Tage Åström.
Tack så mycket.
Vi ledde ju tillsammans med Katarina Wenstam med nya Efterlyst tillsammans.
Stämmer.
Och sen kan man också se att du dyker upp nu lite då och då i krimpanelen hos Filip och Fredrik.
Ja, stämmer. Varje vecka är vi där.
Mm. Pratar om lite allt möjligt. För det är ju så att du har jobbat som polis i många år.
Jep.
Hur många år blev det?
27.
27 år?
Ja.
Men... Varför blev du polis? Visste du att du skulle bli polis eller?
Ja, jag var 12 år när jag bestämde mig för att bli polis.
12 år?
Ja, ja. Det började med att jag stod och dirigerade trafik nere på Järvensbadet i Järfälla. Tills det blev tokkaos, men då hade jag bestämt för att bli polis.
Det var så tidigt alltså?
Ja, det var det.
Men var kom den i tanken ifrån då?
Alltså, det är ju en sak om man säger innan intervju för att bli rekryterad. Att man förstås vill hjälpa och hit och dit. Men det är klart att egentligen får det ju spänningen förstås att man vill ha kul. Oavsett om det var biljakt eller jaga bus överhuvudtaget. Det var ju vad det handlade om.
Okej, du ville köra blåljus.
Och... Ja, absolut.
Så du hade en klart romantiserad bild av polisen när du var ung?
Ja, det hade jag.
Men sen då, när sökte du polisskolan då?
Sökte 1981 och så kom jag in 1982. Och jag tror det var klart i anställningsintervjun när han som intervjuade mig upptäckte att vi hade lägga lumpen på samma regemente. Då blev det helt plötsligt mycket mer avslappnat och då kände jag att det här...
Men kom du inte in på första försöket alltså?
Jo, absolut.
Ah, okej, men du menar att du blev antagen då 82?
Ja, alltså 81 sökte jag, så 82 började jag på polisskolan. Så att, det är klart att jag blev antagen första gången.
Ja, såklart. Vad gick du på polisskolan? Det fanns bara en på den tiden.
Jag tänkte säga det. Det var ju på riktigt. I Solna, alltså, vad heter det? Sörentorp.
Stämmer. Trivdes du på polisskolan?
Ja, det gjorde jag. Det är klart att man skrattar lite åt en del instruktörer som inte hade varit ute sen mot Valiant, de här Valiant-bilarna. Men rent generellt trivdes jag jäkligt bra. Det var bra folk. Mycket sunt förnuft på människorna som gick där.
Ja, det var det.
Ja.
Och sen, var hamnade du sen när du var färdig polis?
I Solna. Solna-polisen. Det är så här, känt distrikt på många sätt förstås. Där. Det var det. Så jag jobbade i Solna och åkte radiobil i typ 10 år där.
Mm.
Innan jag började jobba på spaningsroten då och ja.
Du var ju, jag kan ju berätta det för lyssnarna här, du var ju ett känt namn för oss poliser även inne i stan faktiskt. Mm. Många hade hört talas om Tage Åström ute i Solna. Hur kan det komma sig att vi hade hört talas om dig?
Ja, alltså, jo, men jag var nog, eller var det som många andra ute i Solna, var jag väl en sån här, man kan kalla för snut snarare än polis. Det vill säga att det inte är upp utan att man verkligen illrade på och inte körde järnet, för det var ju bara frågan om. Så att det var i min värld är ju att vara polis ett kall snarare än ett yrke, så att jag tror att jag var ganska framgångsrik samtidigt som jag hade många mycket bra konstaper runt mig, så vi var ett bra team helt enkelt, jobb och slet.
Det figurerar ju alltid vissa namn inom polisen, de som sticker ut på ett sätt, och du var ju uppenbarligen en av dem. Jag har bett dig att tänka på en historia som har påverkat dig och som du kanske återkommer till ibland sådär, som dyker upp i huvudet. Vad har du funderat på?
Alltså jag har ju en som sticker ut och som även tidsmässigt förstås är, och det är ju när jag tänker på det Stureplans morden som var den här, de sköt rakt in i folksamlingen där. Fyra personer dog om inte jag minns fel.
Mm.
Det tycker jag är en sån som sticker ut. Mycket för att jag arbetade med det på, utifrån vårt perspektiv då, med informatörer och infiltratörer.
Mm.
Men också att den personen som hjälpte oss i det här var en person som jag under lång tid hade arbetat med och fortsatt arbeta med som informatör. Och som sedermera tyvärr också blev mördad.
Om vi backar bandet lite för lyssnarna som inte vet exakt vad som hände på Stureplan, så var det ju så att det var några som hade bråkat med dörrvakterna där på Sturekompaniet och blev förnärmande på ett eller annat sätt. Åkte och hämtade vapen och sköt sen in i entrén på Sturekompaniet och dödade då ett antal personer. Och där visste man ju inte alls vad som hade hänt egentligen, mer än att folk var dödade och att några hade lämnat platsen. Men där hände det någonting då. För du jobbar då?
Ja, alltså man visste ju ganska snart vilka de här personerna var. Cetri och Sochara. Som blev efterlysta ganska omgående för de här sakerna. Och sen började vi ju vända på alla stenar förstås. Och arbeta då på vårt sätt för att försöka hitta de här personerna. Och jag, det tog ju några dagar.
Var jobbade du då?
Då jobbade jag på spaningsroten i Solna. Okay. Solna polisens spaningsroten där. Och, så att, och då är det en person som ringer mig. Och berättar att de är hemma hos mig. Och han sa faktiskt så, han sa, de är hemma hos mig, jag fattar inte vad han menar. De, vilka är de liksom?
Ah, okej, okay. Han ringer bara dig.
Han ringer på, till min mobil för att det är en av mina som hjälper oss då.
En av de informatörerna
du hade? Ja, absolut. Ja, han berättar, de är hemma hos mig. Och jag bara, shit, det blev en pulshöjning ganska omgående om jag uttrycker mig diplomatiskt förstås. Det är ju en pågående jakt som är en av de största i Sverige någonsin när det gäller att de här personerna. Och jag bara, okej, och det är du säker på? Ja, men det är klart jag är säker på det. Så att jag ringer upp mitt vakthavande befäl först i Solna, som sen då ringer in till länsvakthavande. Och sen ringer jag in till länsvakthavande och där blir jag nonchalerad.
Alltså?
Ja, de trodde inte på mig, utan de sa, men hörru, vi har alla styrken nere i Katrineholm just nu och håller på omringen och sommarstuga, för de finns där. Och jag bara, men alltså, jag har information som är att jag vet att de finns ute på Ekerö. Mälaröna. Och det gick inte hem. Utan då tvingades jag kommunicera igen med den här informatören via telefon, vilket är en risk förstås. Så jag får ett regnummer. Det här pågår ju kanske, jag vet inte om det är 20 minuter eller 30 minuter, men det är inte så att det är under kort tid, utan det känns ju som en evighet. Men jag får ett regnummer som den här informatören då med risk för sitt liv mer eller mindre får fram. Och så ringer jag upp igen och säger, ja, men de har kommit in Opel med det här regnumret. Och då slår de på det regnumret på datorn och ser att bilen är stulen. Och då blir det annat ljud i skällan.
Okay.
Då helt plötsligt ska man ju få ut allt inklusive hemvärnet mer eller mindre till platsen. Och då har vi ju spanare. Så jag har ju redan, vi i Solna på svarningsroten och även de på radiobilen, vi har redan tagit några beslut där, så vi har redan skickat ut spanare mot den här platsen.
Okay.
Så att helt plötsligt lämnar ju dem. Så de två lämnar i Citrus och Skära, de lämnar i den här stulna Opeln innan, långt innan jag ens har fått något besked om att vi ska få någon förstärkning.
Okej.
Så det,
och då, är du där på platsen också?
Absolut, oh ja.
Såklart, dum fråga.
Jag tänkte säga det, vad tror du? Och vi tar en plats då nära Drottningholmsbron. Det är ju mellan de här två broarna som är där, vid Drottningholms slott och upp mot.
Just det, den som man kan öppna.
Stämmer. Och så får vi veta att de är på rull. Och det är klart att det är ju inte bra, tycker vi. Men när de då äntligen fattar att det här kan nog ligga något i, då kommer det, ska det ju börja rulla ut resurser. Men det kommer inga resurser, utan de kommer bara närmare och närmare. Så vi bestämmer oss för att stänga av trafiken ut mot Ekerö ifall det skulle bli skottlossning.
Okay.
Och när det, nu i efterhand kan jag ju säga då, ungefär fem minuter, max fem minuter innan man ser ljusen från deras bil komma ut på raksträckan där vi står. För där har vi gjort en fejkad trafikkontroll. Okay. Då kommer förstärkningen. Så att det är max fem minuter tills vi får förstärkning då. Som kommer ut och vi lägger oss i dikerna på två sidor då, lite taktiskt korrekt, och gömmer oss. Och sen så rullar de fram mot den här trafikkontrollen. Och då vet jag att det är några kollegor som jag ligger ganska nära med i ena diket. Och så säger jag, fan, gör vi om de inte gör som vi säger i bilen. Och då kommer jag ihåg att jag sa, det kanske, det är väl inget man kan. Men jag sa det i alla fall, och då sa, men då dräper vi dem. För det säger kanske inte så mycket, det säger ganska mycket om stämningen på plats. Mm. Och kanske stämningen i Sverige just då, under den här jakten.
Just.
Att vi tar inga risker. De har skjutit ihjäl, de har mördat ett antal människor.
Helt oskyldiga också.
Helt oskyldiga, och de var beväpnade med automatvapen. Det var en AK-4 om inte jag minns fel. Så det spelar ganska mycket det här. Och tror det var vi fick ju stopp i alla fall. Och när det blev stopp då förstås stormade vi ju fram. Och jag tror att det var Skära som var den som blev, var lite, han gjorde inte som vi sa, i alla fall inte tillräckligt snabbt. Så han åkte väl ner och fick lite asfaltsexem, hamnade i backen förstås. Och det ser man på lite foton där. För media är ju nämligen ute på plats och...
Hade de hunnit ut också?
Alltså först tog vi att det är någon av oss som har ringt media. Så man var ju, jag som då var den som hade initierat, blev ju lite sur förstås. Mm. Vem fan har ringt media som är på plats?
Just det.
Men det kan jag säga nu i efterhand, det är första gången det här släpps, det är jag ganska säker på, att det var faktiskt informatören själv som hade någon kontakt som ringde efter dem. För han ville väl tjäna pengar, så att han ringde för att få ut dem här.
Så och han hade ringt då?
Han ringde till Aftonbladet, till Expressen eller vad det nu var, okay, om det här. Så, så jag gick och tittade snett på folk i onödan där ute. Men hur som helst, de greps ju de här två, C3 och Skära, på plats där.
Hur lång tid hade det tagit här då från att du hade fått samtalet, säger att de är hos mig? Hur lång tid var det mellan det samtalet och att ni hade gripit de här på Ekerö?
Kan tänka mig att det kanske var en timme.
Inte mer?
Nej, plus, ja, om jag säger en och en halv så tar jag nog i. Det är inte mer, för att de skulle ju lämna platsen där sen. Så att egentligen hade vi ju tiden och turen på vår sida i det här fallet faktiskt.
Hur kommer det sig att man var i, vad sa du, Tidaholm?
Nej, Katrineholm. De hade väl fått något tips då förstås. Ja, det kom in massvis med tips om det här.
Mm, och det är klart.
Och det finns ju mycket att berätta om den här händelsen. Men det som har fastnat mycket hos mig, det är ju det här med att när vi släpper på trafiken sen så kommer en SL-buss som ska ut mot Ekerö. Mm. Och de har väl då förstått vad det handlar om.
Okay.
Och han, chauffören, tutar ju och sen står alla, de står upp folk. Och slår i rutorna alltså, och ger tummen upp och sådär. Vad fan, det var riktigt känslomässigt alltså. Det kan jag säga. Det
här, vad var din känsla här nu då?
Då? Ja. Eufori, lyckan. Vi, så fort vi hade bunt ihop dem och fått in dem i någon bil, då vågar man ju släppa lite på det och våga visa känslor. Och då kramades vi och liksom var superglada. Det var vi. Sen ville de ha in mig på någon... presskonferens i stan när jag bara tog knäke. Men de släpade in mig dit, men jag vägrade gå in i konferens. Jag sa, men jag är ju spanare, släng inte in mig. Och utan att nämna namn, så den som då var en av de högsta cheferna frågade, är det okej att vi säger att det här är länskriminalen som ligger bakom? Och jag var ju ganska fyrkantig, så jag sa, nej, det är inte okej. Så att då kom vi överens om att, ja, men är det okej att vi har samverkat? Ja, absolut, så det kan vi säga.
Tänk att det finns det där, ja, att man vill ha det på sitt bord och, ja, säga, visst, det här, ja, var vårt case. Det här var ju 100% ert case.
Ja, det var det, men jag tycker det var helt okej. För att då sa jag, ja, men okej, vi kan säga att det var länskriminalen som var ganska nybildad på den tiden i det. Mm. I det skicket som det var då.
Just det.
Så då säger jag, Solna polisen och länskriminalen i ett samarbete, det gick vi med på. Så det fick jag ett handslag på, det uppskattades förstås.
Jag tänker på det här, du beskriver en eufori då. Vad bottnar den här euforin ur? Jag menar, vi förstår ju det här, det var ju ett otroligt pådrag. Det här var en exceptionell händelse i Stockholm City. Alla poliser som jobbar där engagerade på ett eller annat sätt. Och ni då griper dem.
Ja.
Vad bottnar den här euforiska känslan i då?
Först var det en lättnad som jag sa. Att shit, vad skönt, nu är det över. Nu kan de inte mörda fler.
Mm.
Vad skönt att det gick bra vid stoppet. De hade ju likväl kunnat bara gasa på. Vi hade ju inte kunnat skjuta in i bilen bara för att de gasade förbi heller. Det hade ju inte varit,
nej,
alltså, realistiskt att göra det på det viset. Då hade vi kunnat haft en biljakt med de här med automatvapen, liksom med automatkarbiner i. Och hur hade det slutat? Så jag tror att mycket är det. Men också det här att det är ju faktiskt vad man är satt att göra som polis.
Mm.
Man är till för att man är ju egentligen den sista utposten i samhället för att ta hand om sådana här situationer. Och jag måste nog säga någonstans att det är nog en blandning av stolthet och... Eller det är nog mycket stolthet överhuvudtaget som gör att man blir så glad. Och jag kommer ihåg än idag var jag var någonstans när jag åkte hem i bil på natten. Det var ju inte så att man liksom... Man fick ju vara kvar där ett tag. Det var mycket ryggdunkningar. Och en av mina chefer kom fram och tog mig hand och sa, hörru, jag visste ju att du höll på med den här sortens verksamhet. Även om jag inte vet allt om, men att det var på den här nivån, det är ingen aning om. Men när jag åkte hem i bil på natten i min gamla sunkiga Saab, då hade jag... Nordman på med den här vandraren, måste det ha varit. Och jag satt och slog, alltså full med adrenalin, jag satt och sopa upp, slog i taket på solskyddet och sjöng med till den här jävla låten om och om igen.
Jag kan inte säga. Varje gång du hör den här,
ja, Så påminns jag om det.
Ja, det är så.
Och det, jag sov ju inte på hela natten. Man hade ju så fullt med adrenalin. Alltså det, jag har aldrig upplevt något liknande någonsin. Det kan jag nog säga. Fastän vi alla som arbetat som polis under många år har upplevt många händelser med adrenalin. Men den här var... Ja, den här stack ut. Alltså. Ja, det gjorde den verkligen.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men vad jag tycker är intressant i den här berättelsen som du berättar, det är det att det är fullt pådrag. Det är fullt pådrag i Stockholm och runt i närområdet och allting. Man går ut med namn och signalement på de här killarna. Insatsen här egentligen är ju någonting som har skett tidigare. För du blir uppringd av en uppgiftslämnare som ger dig 100% information. Han säger att de är hos mig. Så det viktiga här är ju det som har hänt innan. Och det är ju att du har en tillförlitlig källa. Och som jag förstår så har du drivit källor och uppgiftslämnare ganska mycket. Och haft också bra uppgiftslämnare. Hur kommer det sig? Alltså för att jag har själv haft bra tipsar och jobbat med dem. En del poliser är totalt ointresserade. Men hur kommer det sig att du fick upp det här intresset för att... Eller kanske kände du att du hade en fallenhet för det här. Hur kommer det sig?
Ja, men jag tror nog att man måste ha en fallenhet. Jag tror man måste vara ganska trevlig. Få folk att tycka om en överhuvudtaget. För om de inte gör det, om de inte känner kanske någon form av att man är sympatisk och så vidare. Va? Då tror jag det faller redan där många gånger.
Men menar du att det verkligen bara räcker att vara trevlig? För det finns ju många trevliga problem.
Nej, men det gör det inte. Jag tror man också måste inse att vara lite rebellisk på vissa saker. Man kanske måste inse att det går inte alltid att följa lagen. Jag vet ju, det som gjorde att jag egentligen fick upp ögonen för det här med informatörsverksamheten. Alltså, herregud. Jag vet inte om jag var ny på spaningsroten eller om jag fortfarande åkte radbil. Jag kommer inte ens ihåg det. Det är så länge sedan. Men då skulle vi ha en husrannsakan i en pundakvart. Och för att vi hade fått information om att det skulle finnas någon narkotika, någon amfetamin där. Och det var så här liksom, bara, men det skulle ju ta veckor att gå den här kvarten. Så då säger jag till han, den här amfetaminkillen, liksom, att hör du så här, jag känner inte för att leta igenom din jävla kvart här. Utan om du tar fram det här istället så kommer du få behålla det. Och min kollega, han tittade på mig med uppspärrade ögon, för vi hade ju inte pratat om det här innan, utan jag kom bara på det här. Liksom. Så jag sa, du får behålla skiten och du bara tar fram det, så slipper vi hasa runt här och leta. Och han försvann ju iväg och jag tänkte, jag hoppas han inte kommer med skottkärra nu. Liksom.
Kommer med två hektar.
Ja, 15 kilo uttas. Men han kom ut med en påse med kanske, jag tror det var 5 gram eller 3 gram.
Mm, okay.
Och jag sa att okej, du får bolla det, säga åt honom. Liksom. Men, det är ju så här, hoppas du har bra minne. För att nu har jag ju en upp på dig. Och mycket riktigt så tog det väl kanske några månader eller ett halvår, så blev han ju osams då med sin langare, med sin kran. Den personen som levererade narkotikan till honom.
Mm.
Och då så träffade han ju på mig ute på stan med något tillfälle där. Så då berättade han vem den personen var. Så vi gjorde husrannsakan hos den här personen. Och hittade då, tror jag mig kunna säga, ungefär 3 hektar amfetamin. Och då kände jag liksom att ja, men den diffen, de där 5 grammen, det är det värt. Sen får man inte göra så.
Nej, det får man inte. Det var ju ett lagbrott.
Ja, det är klart. Det är ju tjänstefel av något slag där på något vis. Det är men det var nog det som jag kände. Liksom, att, ja, men det kändes jäkligt bra.
Mm.
Faktiskt. Så att redan då, man måste nog ha det här i sig, att man får inte vara fyrkantig och kanske vara den här Rickard Rättrådig i allting hela tiden. Då fungerar inte den verksamheten. Så är det ju.
Jag kommer på, det är så lustigt, man kommer alltid på liknande. Men jag hade en uppgiftslämnare då när jag jobbade på Platta. Han skulle alltid, jag har bra tips. Så kom han med några bra. Men sen hade han inte gjort det på ett tag. Och så sa han, men nu har du inte kommit på ett tag. Ja, men jag vet en snubbe på Söder som säljer heroin. Och häng med till Söder, så åker till Söder. Så tar en jäkla tid, vi väntar. Så kommer han i alla fall sen. Så han har heroin hemma, så. Jaha, så jag, men och det viktiga är ju, hur vet du det? Alltså, hur vet du? Har han sagt det? Eller? Nej, kolla, jag fick 5 gram på Redis. Så han drog ju också upp 5 gram. Och det är ju gripande. Alltså, han ska ju gripas liksom, 5 gram heroin. Och han hade ju fått det här på redovisning, och för er som inte är med riktigt i knacksängen här då, så behövde han då redovisa kanske 4 gram med pengar tillbaks, och det 50 grammet kunde han ta själv då. Sån dealar gjorde. Och det var ju också bara... Så. Men, då men det gav också ett jäkligt bra case, kan jag säga. Det blev ett riktigt bra case.
Exakt.
Men där snubben, det var mitt första riktiga bra case när jag hade en bra uppgiftslämnare. Jag vet vad det var, jag kan adressen, jag kommer ihåg vad han heter och allting. Jag var så nöjd, jag pratade med åklagaren. Vi hittade, jag tror det var 2 hektar heroin och sånt där, i en kavaj. Snubben säger att han har tagit hem kavajen från Thailand, men inte tittat in i fickan. Friad. Jag kunde inte jobba på en vecka. Jag vet ju då som polis, jag hade ju tipsat, men jag ville ju inte bränna min tipsare. Så jag kunde inte säga. Nej. Så att han fick ju gå fri.
Men då vill jag ju säga till lyssnarna här att det är ju en stor skillnad på 5 gram heroin och 5 gram amfetamin.
Det är det faktiskt.
Så jag framstår ju som rena Snövit i det här sammanhanget.
Kan man säga.
Men,
kan man säga.
Men jag tänker, när vi pratar om det här med informatör också, man får inte glömma bort vilka uppoffringar de människorna också gör. Ja. Exempelvis i Tres och Skära, där var vi ju tvungna att gripa förstås den här personen för skyddande av brottsling. Och där blev det utredning.
Var han med i bilen också?
Nej, han var hemma, men det blir ändå ett gripande. Det blir ju SOS med tanke på barn och övrigt och sådana saker. Va? Mm. Så att de tar ju ganska mycket stryk de också där, för att man ska kunna skydda dem också.
Just det, men intressant här då, när vi ändå är inne på uppgiftslämnare och golar, eller vad man ska kalla dem. Varför golar de då? Det finns väl alltså olika anledningar, men vad skulle du säga är vanligaste anledningen?
Det finns ju många anledningar. Liksom, för det finns de som är lika rättrådiga, och så finns det de som tror att de gör det för pengar kanske initialt och så vidare. Va? Men bygger man upp en bra relation, så med tiden blir det ju faktiskt för att de tycker bra. Men ibland är det för att de vill bli av med en konkurrent. Och det finns ju många anledningar. Men det är långsiktiga som gör att det håller under. Jag har ju haft informatörer 10-12 år och mera till. Det är ju att de tycker om en. De märker att man, det här är en bra människa, de tycker om en. Det är mycket den delen. Det är inte pengar. Sen finns det andra drivkrafter. Hämnd är ju en vanlig drivkraft förstås också. Så det är det.
Ja, men för jag tänker på det nu. Nu är det kanske några som lyssnar nu som går och utbildar sig till polisen. Men du hade definitivt ingen utbildning att driva källor. Och det hade inte jag heller. Utan det var ju någonting som man hade någon form av personlig fallenhet för och tyckte var roligt. Men borde man inte åtminstone ta dit kanske Tage Åström eller någon som pratar om, för att en polisman på gatan i uniform kan ju få jättebra kontakt med människor som har väldigt viktig information. Och hur mycket resurser spar vi inte på att ha såna här bra uppgiftslämnare?
Ja, det går ju inte att överblicka. Det är ju, om jag säger 10-tals miljoner om året, så räcker ju inte det när det gäller myndigheterna. Det är mycket mer än så man spar ekonomiskt på det. Men vi får inte glömma, idag finns det ju uppbyggt en organisation med hanterare som är heltidsanställda, och det finns ju kontrollanter också. Det som på den tiden var lite mer cowboyaktigt onekligen, det är ju de mer uppstyrt. Men jag vill bara tillägga en sak, att anledningen till att ens kan prata om de här sakerna, det är ju tyvärr en tragisk anledning också. Och det är det att den här informatören vi pratar om, han är ju död, han är ju mördad. Och det är olöst mord, och vi vet ju inte om det hänger ihop med exempelvis det som hände som jag har berättat om. Det vet jag inte. Annars hade vi fortfarande inte kunnat prata om det, utan då hade polisen fortfarande som så många gånger haft tur.
Men har du någon tanke kring... har du någon egen personlig tanke kring varför han blev mördad, din uppgiftslämnare?
Nej, det har jag faktiskt inte. Alltså, jag har ju pratat med utredarna, men det är klart att man har väl någonstans tanken att det skulle kunna bero på det. Det mordet, det är ju också en sån grej som har satts hos mig, men han ringer och vill ha min hjälp och så vidare. Och får ju inte det, för jag har ju semester, så jag svarar ju inte den dagen. Och sen blir han ju ihjälskjuten bara 11-12 minuter senare. Så det är också sån här sak som sätter sig i huvudet på en, liksom, man tänker på det. Men...
Och vad får du för relation till den här killen? För att du har ju haft kontakt med honom då i hur många år?
Jag tror det var en 11 år, 12 år och sånt.
Vad har ni för... Jag menar, han vet att du är polis, du vet att han är kriminell.
Ja.
Men vad har ni för kontakt när ni pratar med varandra och sådär? Hur är er relation? Om du kan beskriva den på något
ganska
sätt?
Nära. Man får inte glömma det att en informatör har egentligen bara en person han kan prata om allt om. Mm. Han kan ju inte prata med busarna om allt. Nej. Uppenbarligen för han lever ju två olika liv. Han kan inte, förhoppningsvis inte ens prata med frun om det, för de ska ju också hålla sig utanför. Mm. Så att man kommer varann nära. Jag skulle kunna sammanfatta relationen med att när han blev mördad så vet jag att det fanns ett antal konstaplar som jublade i stort sett och tyckte att fan vad skönt att de blev av med honom. Medan jag grät. Det tycker jag är en ganska bra sammanfattning att känslomässigt att jag spillde faktiskt en tår för jag tyckte att det blev jävligt. Det var tragiskt.
Men då var det givetvis så att de här dina poliskollegor visste ju inte vad han gjorde för.
Nej. Självklart inte. Nej. Man skulle bara vilja gå runt och ruska om dem och säga det, hörni, bara så att ni vet, den här liran har gjort så mycket mer för brottsförebyggande, eller så mycket mer för att sätta dit folk än vad ni någonsin kommer ha gjort under era år som poliser, hela gänget här.
Framförallt vissa poliser.
Vissa poliser. Ja,
vissa poliser, det är en katastrof. Ja. Men det är jätteintressant att höra, för att jag tror att man kanske kan få en bild av att man ska trycka upp en person mot en vägg och säga, var är knarket eller vem mördade honom? Men det är alltså inte så det går till.
Nej, det är det ju inte. Och samtidigt, det blir också så här att det är ju så motsägelsefullt den här verksamheten, därför att det är en cynisk verksamhet. Det vill säga, och det är ingen man kanske ska vara allt för stolt över, men det är ju på det här viset att den här personen får ett förtroende för dig, han blir ju lojal mot dig, han tycker bra om dig, samtidigt som jag som då hanterar personen måste ju vara cynisk. Jag behöver informationen, jag vet att det är farligt, folk dör, mördas, och det är ingen jag kan lyfta fram och riskerna, det gör man ju inte på det viset. Mm. Det är samma om en informatör som är väldigt framgångsrik säger typ att ja, men du, jag tänker lägga av nu. Ja, men jag kär ner min tjej, vi har köpt en Volvo kombi och ska flytta till Grycksbo. Det är ju det värsta som kan hända. Det är klart man vill att det inte ska bli så. Man vill ju att han ska fortsätta att arbeta för den. Så att ja, det är ju, håll med om det.
Ja, jag förstår. Ja, men absolut.
Och det är inte ju så jävligt. Det är inget man kanske har på CV:t när man söker jobb. Nej. Att det är jävligt cynisk verksamhet. Det har ju du mer också.
Absolut. Nej, jag förstår. Du vill ju ha den här informationen
i fortsättningen.
Ja, precis. Och du vill göra ett bra jobb och tänker, fan, Tage, vad får han allt ifrån?
Så kan det vara.
Otroligt.
Ja. Så ja.
Nej, det var ju, alltså det här är ju en oerhört spännande historia. Och det, jag tycker vikten av informatörer och information borde man kanske trycka på även i alla fall i en utbildningsfas. Sen att man har en separat avdelning som driver källor och sånt är jättebra nu. Men också att man ska inte underskatta kraften hos den enskilda polisen ute. Det kan vara ett ärende där man träffar några av de här kriminella, ge sig telefonnummer eller ha en separat telefon där de kan nå en och sånt. För många är ju behov av att prata också. Sen vi är ju så, min erfarenhet var att alla pratar om andra. Sen pratar man inte alltid om sig själv så mycket. Men, och det ska man nog kunna ta vara på ibland.
Och det här gäller ju hela polisyrket också. Det är ju ett yrke som bygger på förtroende.
Mm.
Sen om det utmynnar i att det blir någon som börjar prata med mig något eller inte, det kvittar egentligen. Man ska alltid uppträda på ett sånt sätt så folk får förtroende för en. Sen om det är ett specifikt ärende eller bara på en plats vid det tillfället, ja men må så vara.
Mm.
Men det ska man alltid ha med sig i bakhuvudet.
Du har verkligen helt rätt. Jag kommer ihåg, jag var på ett simpelt krogslagsmål en gång inne i city och jobbade med en polis som var äldre än mig, och han började konversationen med att han går fram till den här killen och säger, sitt ner. Och det, för mig så är det så fel på alla sätt och vis. Och då säger han, varför ska jag sitta ner? För att jag säger det, sitt ner. Du kan ju aldrig vinna ett förtroende hos en person. Du kan säga så här, hej, jag heter Hasse, jag har inte tid att prata med dig just nu. Ge mig 5 minuter så kommer jag tillbaka. Varsågod, sitta här. Alltså, bara en sån enkel konversation. Du kan inte vem börjar någonsin att säga åt en person, sitt ner.
Nej, och det är samma
i strängt, liksom, med en sträng röst.
Och den här meningen också, lugna ner dig. Nu är det du som lugnar ner dig. Det blir ju exakt tvärtom.
Ja.
Vill du få igång en människa ska du säga det. Och det vill man ju inte, man har ingen skäl att göra det. Så att det finns de här verbal ljud och det finns några enkla knep som jag nog tycker att en del kanske borde lära sig den enkla vägen och inte den svåra vägen.
Ja, men det är intressant. I den här podden har också pratat om, nu är du för, vi kanske ska säga, du är ju före detta polis. Ja. Varför slutade du som polis då?
Oj,
ja, du verkar ju ha varit en ganska duktig polis.
Ja, ja det är nog en ganska lång historia, och det var ju för informatörsverksamheten faktiskt. Mm. Där inte bara jag blev misstänkt för brott, utan eller man började undersöka vår verksamhet på SSI. Och det är ju bara det är en egen
form. Och vad står SSI för?
Sektionen för särskilda insatser. Och det är ju en verksamhet som man sysslar just med... vad ska man säga, okonventionella arbetsmetoder, och där ingår det här då förstås där. Och så där skulle de ju verkligen titta igenom hela verksamheten från, och det tog ju lång tid, så att då bestämde jag mig för att sluta. Det kunde inte jag vänta på. Sen blev jag dömd till 3400 kronor i böter för en dataslagning av en offentlig handling. Det vill säga, jag hade ju rätt att göra den, men på min fritid, eller att jag fick pinna ut på lunchen och slå den på allmänhetens datorer, så att det var ju bara löjligt. Men det var väl anledningen som jag kände att nej, men nu får det räcka. Jag kan inte hålla på och jobba med det här på det viset om de ska försöka hitta fel hela tiden. Så idag jobbar jag ju med som säkerhetskonsult på ett säkerhetsföretag. Och så skriver jag ju böcker, och så har jag varit manusförfattare och skrivit vissa utav avsnitten på Johan Falk. Och,
det var, dit jag tänkte komma. För det är ju nämligen så att vi har ju pratat om polisunderhållning, brukar runda om det. Och jag vet ju att du bland annat har skrivit manus till Johan Falk.
Ja, stämmer.
Vad skulle du säga när du har varit med och skrivit manus som har fattats svensk polisfilm innan?
Alltså det som Johan Falk är ju i stort sett uppbyggd på, om man tittar på han som då har huvudroll, eller han inte huvudrollsinnehavaren, det är Jakob Ekdahl, men man kollar på Micke Tornving som då spelar chefen. Mm. Och det heter ju GSI, det är ju en avplankning från SSI.
Mm.
Och kan jag berätta att Micke Tornving, han kastades från början när man fick komma hem och sitta i mitt kök. Det vill säga, där vi sitter nu.
Uh-huh.
Och vi fick pratas vid och se om vi kunde, fick känslor för varandra, eller på att säga, men om vi kunde liksom connecta. Mm. Och det gjorde vi. Så det är inte bara att vi har samma sunkiga hy, utan även i övrigt med. Så att det var lite grann därför han fick den rollen.
Mm.
Och så att jag har ju varit med mycket med när det gäller Johan Falk. Det som jag inte fattar när man tittar på de här övriga polisserierna i Sverige, det är varför använder de inte mera poliskunskap? Varför tar man inte in någon gammal konstapel eller någon överhuvudtaget, utan det är polisen som häktar folk till höger och vänster och allting är fel. Och där ligger Johan Falk, pratar ju egen sak, men vi ligger ju skyhögt före där. Det blir nästan pinsamt på många av de andra. Jag fattar inte att de inte bara tar in någon konsult som kan det här.
Mm.
Men det gör de inte, det kan man ju konstatera när man ser det. Det tycker jag är supertråkigt faktiskt.
Men har du någon favoritavsnitt eller favorit Johan Falk?
Ja, men det är klart jag har. Alltså, ett av dem har jag skrivit själv. Det är lite taskigt då, men det är ju filmnummer... Och den heter Lockdown, film nummer 16, och sen även slutet, film nummer 17. Och då kommer jag till frågan, men ska det inte komma fler Johan Falk nu då?
Ja.
Men det gör inte det alltså. Det kommer inga fler Johan Falk.
Nej, det är så.
Så enkelt är det. Man ska sluta när man är på topp.
Allt har sin tid.
Mm.
Så är det. Precis som podden Snutsnack. Jag bugar och jag bockar att jag fick komma hem till dig. Du har varit lite sjukskriven för du har haft lite problem med ett öga. Så... Mm. Jättesnällt taget att jag fick komma förbi och höra din intressanta historia.
Tack själv.
Tack. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Snutsnack. Som vanligt så lägger jag gärna en liten push för vår Facebook-sida som ju också heter Snutsnack, där du kan komma med feedback. Och kritik är också välkommet. Har du förslag på någon du kanske skulle vilja höra i podden, så är det bara att höra av sig. Jag heter som sagt Hasse Brontén, och mig hittar du under mitt namn både på Instagram, Twitter och Facebook. Var försiktig där ute. Ha det bra.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, För dig över 18 år, stödlinjen.se.